Välkommen till Work-in-podden, podden där jag djupdyker i hälsa från olika perspektiv. Ibland tillsammans med intressanta gäster och ibland i soloavsnitt. Jag som driver podden heter Gabriella Picano och har företaget Work-in, där jag coachar kvinnor till bättre hälsa genom ett holistiskt synsätt. Och jag anordnar även retreats, föreläsningar och håller klasser. Ett stort tack till Downtown Camper som har en mysig poddstudio där jag spelar in podden. Downtown Camper är ett livsstilshotell som ligger i Stockholm som jag rekommenderar dig att spana in, för det finns väldigt mycket roliga aktiviteter här, allt ifrån yoga och breathwork till ett wellnessområde till olika typer av spelkvällar och massa aktiviteter som man kan delta på. Även som invånare i Stockholm, man måste alltså inte bo på hotellet. Så mitt tips är att kolla in Downtown Campers Facebook-sida där alla events kommer upp. Och idag har jag med mig en branschkollega och vän, Caroline Norbeli, som jobbar som coach och driver prestationspodden. Hon coachar inom stress och hur man kan må bra både i privatlivet, i karriären, fysiskt och psykiskt, och hur man kan navigera i den här snabba världen som vi lever i utan att tappa bort sig själv. Jättespännande att höra Carolines insikter och verktyg om hur man kan göra jobbet med sig själv. Och jag rekommenderar alla att lyssna på Prestationspodden där det finns många år av fantastiska avsnitt. Så tack för att du lyssnar och välkommen in. Välkommen till Work-in-podden, Caroline Norbeli.
Tack, det är härligt att få vara här. Jag är jätteärad.
Vad bra, ja, jag var ärad. Jag har ju varit med i din podd och lyssnat på dig så länge, så det känns kul att få ha dig på andra sidan.
Ja.
Men jag tänkte att jag brukar alltid börja med att fråga, vad är din känsla idag?
Ja, jag är glad, men som vi pratade om här lite tidigare, så ja, vi står inför att gå på påsklov, i alla fall jag som har barn då, och det är ett behövligt lov, för att jag har haft för mycket saker, och det kan vara svårt att tacka nej, speciellt som det har varit en tid av lågkonjunktur. Så när det börjar hända saker, och det behöver inte heller bara vara saker som har med mitt företagande att göra, utan det är så här saker som kommer upp och det blir lite mycket så här att jag inte lever som jag lär. Jag brukar prata med mina klienter och i podden om klossboka, som att det är något man absolut inte ska göra. Men det har varit en tid och det har varit svårt att inte ha back-to-back meetings och sånt.
Ja. Jag känner igen mig. Vi sa ju det innan lite, att vi inte alltid lever som vi lär. Och det är väl bra att vi är medvetna om det. Men man blir ju också påverkad när man känner att man bokar in lite för mycket. Eller för lite marginaler kanske egentligen är rätt.
Ja, men man vill hinna hem. Det är ju det ungefär. Som att, då gör vi det här. Jag har inte alla dagar på yogamanna där jag coachar, utan då sitter jag hemma, och de dagar jag är inne i stan vill jag få med då så mycket som möjligt. Och det är ofta en poddinspelning och sådär. Men jag känner att jag måste hitta på någonting nytt. Att kanske bokningskalendern måste vara sådär, med några minuter emellan, lite bättre. Börja göra som mina klienter.
Precis, det du säger åt folk att de ska testa det själv kanske.
Ja,
men det roliga, jag tycker ofta påsken, den kommer lite olika, men det är alltid mars-april. Men den känns alltid som en liten på nytt födelse, vilket är komiskt med tanke på att det är det påsken rent från början handlar om man tittar i religiöst perspektiv. Att jag ofta är så här, det är på när påsken kommer som jag fattar att oj, nu har jag verkligen kört på här, början av året så har det gått väldigt fort, och sen blir påsken något så skönt break när man kan ta det lugnt, men det är ändå så pass kort, jag brukar sällan åka iväg eller så det blir den här, man får lite hämta hem sig själv.
Ja.
Det är samma varje år.
Väldigt härligt, jag ska bara skrota. Jag ska inte göra någonting och inte bestämma någonting.
Gud vad skönt, underbart. Men berätta lite om dig för de som inte känner till dig.
Jag heter då Caroline Norbeli och jag jobbar som coach och driver yoga retreat till Deja, Mallorca, där du ska vara yogalärare.
Mm, om några veckor, det ser jag fram emot.
Det ska bli härligt. Och jag driver Prestationspodden, som sagt, då, en podd om stress och utmattning, men personlig utveckling. Jag vill inspirera till förändring egentligen.
Och det gör du i den.
Ja.
Och hur kom du, hur började du med podden?
Jag var mellan jobb. Jag jobbade inom reklambranschen samtidigt som jag fick min son. Och innan hade jag kunnat liksom låtsas att jag passade i reklambranschen. Satt och jobbade sent på kvällarna för att klara av jobb som andra gjorde på ganska kortare tid. Jag hade väldigt svårt med det här. Jag är inte en millimetermänniska. Jag drar de stora penseldragen. Jag passar inte att sitta och göra så här en folder. Det är skräcken för mig. Men det var sådana saker jag satt och gjorde. Och jag jobbade mycket. Och när han kom och sen var en väldigt kraftfull person som inte sov, så var det liksom, jag för första gången i livet då blev helt slut och ut. Liksom, jag hittade, jag var helt förvirrad. Jag kunde liksom inte hitta in på kontoret ungefär. Och de såg på mig när jag kom in. Att bara, gud, vad är det? Men de var jättegulliga. Så jag slutade bara där. Men då var inte, jag kan inte säga att jag mattade ut mig sådär. Om man jämför med sådana som är utmattade flera år. Men jag var ju helt slut. Jag var ju för slut för att jobba. Mm. Men jag gjorde ingen sak av det. För då fanns inte information om utmattning på det sättet, och jag vilade upp mig, eller vad man ska säga, och jag sökte jobb för att jag ville hitta något som passade tillsammans med min son och det här nya livet. Och det tog jättelång tid, så kanske bra, för jag fick så otroligt lång tid tillsammans med mina barn. Jag fick vara hemma med dem. Jag började på som säljare på lite olika ställen, och jag var intresserad av att komma in i rekrytering, för jag visste att jag gillade det här med människor. Men, och ja, vad var frågan?
Hur podden började?
Ja, nej men oj, det här var en lång beskrivning.
Men du brukar, jag vet ju att det, eller jag hade för mig att det hade att göra med din egna bakgrund, så nej, det är men, bra att du
Nej men då i alla fall. Trött var jag där på förskolan och skulle hämta min son. Kommer en man som heter Per Lundevall som hade åkt ambulans från sitt IT-kontor för att han hade mattat ut sig så kraftigt. Oj. Och frågade om inte vi skulle starta en podcast om stress. Och jag sa ja, för att ända sedan jag var liten har det största varit för mig att ta hand om andra. Mm. Det har varit min drivkraft, och jag har bara inte vetat hur jag skulle ta mig dit. Och då fick jag den möjligheten, och vi satte igång, och han var så pass slut att han fortfarande låg och sov typ mellan klipp när vi klippte. Alltså det var väldigt fint på det sättet, och vi körde kanske 100 avsnitt tillsammans tills han skulle börja jobba på riktigt igen. Och sen har jag bara fortsatt själv.
Mm. Ja. Gud vad intressant. Men du, utöver podden så jobbar du också som coach med privata klienter.
Ja.
Och hur ser det ut? Jobbar du med både kvinnor och män? Eller?
Ja, men det är inte många män som vågar komma.
Nej.
Så att det är typ, jag har haft kanske 3 stycken av flera 100.
Ja, för jag tänkte att du har mest kvinnor, men jag bara inte, tror inte att du skulle säga nej till någon man.
Nej.
Jag bara tänkte om
nej.
Det var... Nej.
Nej, jag har... Alltså för något år sedan coachade jag en man, och det gick ju jättebra. Ja, jag tror att jag pratar väldigt mycket till en kvinna i podden. Jag blir glad över att höra när det är någon man som lyssnar.
Mm,
men
det är,
lätt att prata till den man är själv. Liksom.
Ja.
Mm.
Och vad, de som kommer till dig, är de ofta utmattade eller har varit? Eller vad kan man få hjälp med?
De kan ha varit utmattade, men de, i sin utmattning är det för tidigt att komma oftast, utan de brukar komma kanske när de har börjat återgå till jobbet eller liksom börjat få kraft. Mm. Men det är väl, det är många med stress och utmattning eller att de har tappat livslusten eller att de har tappat connection med sig själv eller inte trivs på sitt jobb eller bara är för stressad. Helt enkelt. Ja.
Man behöver guidning helt enkelt. Ja, för jag tänker det är lätt att tänka kanske utmattning. Så tänkte jag alltid historiskt att man har för mycket att göra. Lite som vi sa innan, man bokar in saker back to back. Man springer med andan i halsen och man har jättemycket jobb och någon som tvingar en att sitta kvar. Men stress kan ju vara så många olika former. Det kan ju vara emotionell stress, att man har haft sorg. Det kan vara att man kanske inte har en hög arbetsbelastning men man är inte riktigt lycklig på den platsen man är i livet. Så jag kan tänka mig att många som kommer till dig kanske behöver allmän guidning. Behöver inte kanske alltid vara att man har för hög arbetsbelastning just.
Nej, det är väldigt för hög arbetsbelastning. Alltså, det är klart att det kan driva en till utmattning, men det är oftast andra saker, underliggande saker, precis som du säger, som inte är bra, som gör att man inte klarar det. Och det är oftast flera saker och saker som händer i livet eller flera saker som händer samtidigt som inte som leder till det.
Ja, och jag tänkte på det här med att det är att du har mest kvinnliga kunder. För jag jobbar bara med kvinnor nu. Historiskt har jag också alltid haft mest kvinnliga klienter när jag jobbade som PT. Och nu när jag jobbar lite mer holistiskt har jag riktat in mig på kvinnor. Men det är också för att jag jobbar lite mer fysiskt, jobbar med menscykeln eller med klimakteriet och den biten. Men tror du att det är mer fler kvinnor som söker hjälp? Eller visst är också vi kvinnor mer känsliga för stress av olika typer?
Nej, jag tror vi är mer medvetna. Mm. Alltså, jag tror att män har svårt att ta hjälp. Det är jag övertygad om. Jag tror att de kanske är bättre på att hålla sin stress. Men att det kommer yttra sig på andra sätt än kanske vi då som mattar ut oss eller blir överkänsliga eller att vi lever med stressen mer på ytan. Mm. Ja, jag tror det.
Ja, och får mer fysiska symptom tror jag. Eller för jag vet att stress kan ju påverka oss. I alla fall kanske om man närmar sig klimakteriet, då är kroppen mer känslig för typ kortisol och sådana saker. Men sen så,
verkligen,
som du säger, jag tror också att det är svårare att ta hjälp för män. De mer tänker att de ska klara sig själva, men det kanske yttrar sig sen på andra sätt.
Ja, precis. Och de män är ju ensamma. De pratar ju inte med varandra ens en gång. Mm. Alltså det finns ju studier på det. Alltså att vi kvinnor är ju bra på det. Vi är vana från historien att där vi liksom kanske stod i köket eller vid elden och där pratade vi medan männen var ute och krigade. Jag tror inte de har, det är liksom något som den, ja, det finns säkert yngre män nu, men de kommer inte till mig i alla fall. Mm.
Nej, men precis. Det känns som vi är med i sådana naturliga sammanhang där det är okej att öppna upp sig. Men jag har sett att det börjar komma lite mer sådana typer mansgrupper och sådana grejer nu, vilket jag tycker är jättebra. För det verkar som att många män har saknat lite det sammanhanget och kanske mer känt de sammanhang man har haft det. Det var när man går på fotboll och dricker öl, men då kanske inte är så här, du öppnar upp dig om känslor. Då är det mer att man är lite mer på ytan.
Ja, nej, men jag vet, min man säger så här, men gud, att vi bara pratar om liksom teknik eller alltså,
sport.
Ja, precis. Ja.
Men jag tänkte att jag får med att du nämnde att sjukskrivningarna har ökat ganska mycket på sistone i något av dina senaste avsnitt. Mm. Är det just alltså sjukskrivning för utmattning och stress och så?
Ja, precis. Nu kan jag inte, jag är jättedålig på siffror, men det har ökat extremt mycket på senaste, alltså från 2017 så har det ökat extremt mycket.
Mm. Vad tror du det främst beror på?
Jag tror det är omvärlden. Alltså delsvis stressar såklart att det har att vi lever i en värld där, alltså även om man inte kollar på nyheterna så vet man ju vad som för sig går. Det är som någonting som finns runt oss hela tiden och nej, men att ja, det är det ställer sig otroligt mycket högre liksom, krav på oss. Och dessutom tekniken. Mm. Jag tror att den är, att vi hela tiden ständigt är i våra mobiler, är mycket farligare än vad vi någonsin kan tro. Och sen jag är inte någon bättre än någon av er som lyssnar, utan jag tror att det här ständiga, att vi aldrig, eller liksom att vi får få stunder i veckan kommer i kontakt med oss själva för att vi lyfter den här mobilen, för att vi, för att det är ett sånt go to, för att det är så skönt att slippa känna, slippa komma i kontakt med våra känslor och slippa liksom se det som är, tror jag. Mm.
Ja, det är en väldigt enkel värld att fly in i. Mm. Jag kan också uppleva det, även om det inte behöver vara så att man mår dåligt och verkligen inte kan, jag har inga problem att känna mina känslor, men det är lätt typ om man ska ta tag i något och så sitter man lite med mobilen och så scrollar man lite till för att man säger, ah, just det, jag måste gå upp och plocka diskmaskin typ, så bara, ah, vad kul, här var någon reel på någon kattunge, så ja, det är så precis. Lätt och så dras man in något annat, så dras man in något annat, så kommer ett mejl och tog man det. Som du säger, det är en lätt värld att komma in i och då tappar man ju lite kontakten med den riktiga världen.
Ja, precis. Ja, vi stör ju liksom det här, och som jag brukar prata om, att hjärnan går ju i någon slags så här viloläge när vi kanske skrotar runt hemma och bara gör ingenting eller påtar i trädgården eller tar en promenad utan mobilen, och helt plötsligt så börjar man komma till ett annat läge där det är väldigt liksom helt harmoniskt och skönt att vara i.
Mm.
Men det läget är vi för lite i. Vi hela tiden avbryter oss. Och så, ja, jag tror att det stressar oss väldigt mycket mer än vad vi tror. Men det är inte bara mobilen, det är det här hårda klimatet och hårt att veta vad som händer med världen, och det har inte varit så mycket positiva nyheter. Så. Ja,
Ja, nej, men jag tror verkligen att det ligger något i det här. Jag brukar tänka på när man var yngre, när det var liksom att man satte på datorn och det tog typ en kvart bara att sätta på datorn, och sen var det, ja, internet var ju också så här begränsat när man hade modem och sånt. Man gick in på internet typ som att man ringde ett samtal, och alla väntade på att man skulle gå ut för någon skulle ringa liksom om man var hemma med familjen. Och om man tänker då att då vill man ju passa på att göra allt på datorn, för sen när man väl hade stängt av den, då var det så, åh, ska jag sätta på den igen och vänta och fixa. Det var mer som ett projekt. Och det känns lite som att så i våran hjärna också. Att men nu är vi hela tiden igång, så att den är som du sa på något halvt viloläge. Vi är så lätt nu ska vi inte sätta på datorn utan vi ska gå in på telefonen, och då tar det bara en sekund och vi har internet i fickan och ingenting är svårt. Och då är det så lätt att man går dit hela tiden istället för att få de här pauserna. Men sen, som du sa, det är ju Anna som spelar in också.
Precis. Men jag var på väg hem. Jag åkte till jobbet en morgon, och då var det en som satt och läste högläsning Harry Potter på engelska. Och det var liksom, alla andra sitter och bara tittar ner i sina mobiler. Och det är liksom hur vi sitter också, tror jag, inte en bra pose för stresssystemet, utan det är ju en skräm, alltså vi sitter ihopvikta så kroppen visar att jag är i stress.
Mm.
Men han satt där på sin brittiska engelska och bara läste Harry
Potter.
Alltså
på tåget typ,
ja,
eller på,
för sin son, så himla gulligt. Ja. Ja, då blir man bara så här, gud, och alla som lyssnar till det liksom inte, det vet vi, alltså jag är lika mycket fast i det här som ni, och man måste bara hela tiden försöka jobba mot det här.
Mm.
Det är någon sån liksom beroende från kallande drog eller vad man ska säga, och man måste sätta gränser för sig själv. Men nu låter det som att mobilen är det enda som är, men det är det ju verkligen inte. Jag tror att det är ett hårdare klimat, och att vi lever också så här, vi vill alltså väldigt mycket i den här generationen, alltså vi vill ha väldigt mycket. Vi vill tjäna mycket pengar. Vi vill ha massa saker. Och det finns någonting väldigt befriande om man kan släppa alla de här kraven. Mm. Det här ska jag ha. Den här vill jag ha. För det är så ofta vi vill ha saker. Och vi strävar och kämpar och fixar och donar. Vi lever ett livspussel som inte går ihop. Och barnen går på aktiviteter hela tiden. Och det är liksom, vi bygger upp ett liv som går ut på att någon av föräldrarna går på knäna.
Mm.
Och sen att vi jobbar också båda två. Det är ju jättebra. Men det krävs något annat. Och kanske, jag tror på att försöka vilja ha lite mindre, man säger så, finansiellt då. Ja.
Och hur kommer man till det?
Ja, då måste man nog kanske jobba med sitt värde. Eller jobba med sig själv. Och det är inte så, det är säkert en resa innan man kommer dit. Att jobba med att man känner att man är harmonisk med det lilla man har och verkligen uppskattar det. För vad skönt det känns för axlarna när man känner bara så här, men du måste inte få in så här många kunder. Mm. Du måste, alltså det är okej att leva på mindre.
Mm. Ja, det är så viktigt nog, tror jag, att förstå när det kommer till ekonomin, var pressen kommer ifrån. Om det verkligen kommer ifrån, okej, jag behöver det här för att överleva. Mm. Eller jag behöver det här för att jag har bestämt mig för det. Eller jag känner en press utifrån. Eller alla andra har det. Det tror jag är en viktig fråga att ställa sig själv.
Och ofta är det ju, eller jag tänker att det ofta ganska mycket är att man vill visa någon annan.
Mm.
När det kommer ifrån viljan av att visa någon annan mer än att man själv är lycklig. Vad är man lycklig med egentligen? Egentligen är det nog någonting mycket enklare än vad man har tänkt.
Mm. Ja, exakt. Och där känns det som mycket kan, som typ allt kan härledas till ens barndom. Men att om man kände att man ska bevisa något för någon eller hämnas för att man inte hade det bra eller visa för föräldrar. Det känns som att mycket är den typen av visa upp eller jämföra också.
Ja, ja, verkligen. Nu ska de få se hur duktig jag blir på det här och vad bra det går och så. Mm. Alltså det är att prestera från fel plats.
Mm. Ja, och du hade ett intressant avsnitt för inte så länge sedan om lycka i din podd. Och då pratade du om något som jag tycker är väldigt intressant, just det här med yttre och inre oro. Eller du kanske inte formulerade exakt så, men som du sa nu, att nu har det varit många kämpiga år på sistone. Det är pandemin och ekonomisk kris och krig och olika saker. Som historiskt sett har det ju alltid funnits sådana perioder. Så det är väl inget nytt. Men alla vi känner väl att ja, men nu har det varit så himla mycket på sistone jämfört med typ 10 år sedan.
Ja,
men, och det här att vissa saker kan man inte påverka. Men man kan försöka påverka hur man reagerar på det. Och sen det här med att skilja på vad man faktiskt kan påverka.
Verkligen. Det är precis vad i ens liv liksom mår man dåligt över och vad kan man påverka. Och om man inte kan påverka så är det ju att man måste jobba med acceptans.
Mm.
Och det, men det är väldigt viktigt, tänker jag, för lycka i huvud taget eller för att minska stress, att börja identifiera och jobba med sig själv på det sättet.
Mm.
Var liksom, för att man dag ut, och det är lätt att hamna i den här spiralen att dag ut och dag in gå och ha en inre stress över en viss sak som man kan du påverka det eller inte?
Mm. Ja, exakt, att man blir medveten om det. Sen kan ju acceptansen ta tid att öva upp. Det är inte alltid jättelätt, det får man ju öva, men jag hade den diskussionen med ett gäng jag föreläste för förra veckan om just psykisk välmående. Och då pratade vi om det här med, ja, men om man går in i ett rum eller säger att det är kollegor eller någon man träffar regelbundet. Och så är alla så här, gud vad kallt det är nu och det är så grått. Och gud vad hemskt med räntorna. Det här. Man känner ju redan i kroppen att man blir ju själv så här.
Jätterätt.
Att man då skulle sitta och säga, nej men vet ni hörni, jag tycker det finns massa positivt att vara tacksam för. Det är nästan provocerande.
Ja.
Och då blir det att man så här, jag tycker också att det är jättejobbigt och allt det här. Medan om man skulle vara i en kontext där de flesta var mer positiva eller bara inte fokuserade på det negativa, då får man också en helt annan känsla i kroppen. Och jag tycker det är så viktigt det här med vad vi kan ta ansvar för. För jag känner att många har lätt att fastna i, och jag faller också dit, att nu är det så hemskt, lite den stämningen som det har varit nu i några år.
Mm.
Och förutom att det finns en massa positiva saker som händer, dels globalt i världen men också förmodligen i alla här, i alla fall i Sverige, kan säkert hitta något positivt att vara tacksam för varje dag. Och saker som vi kan ta ansvar för, det är så intressant att prata om det, tycker jag. Men hur hjälper du dina klienter att identifiera, eller att, hur kan man så här, okej, vad kan jag själv ta ansvar för att bli lyckligare eller må bra?
Ja, alltså jag vet inte riktigt om det här, alltså det är ju en process. Mina klienter kommer till mig över tid och en av de första sakerna är att vi går igenom värderingar och huruvida de lever efter sina värderingar eller inte, för att många av oss lever på, livet bara går på, precis som vi pratade i början, back-to-back meetings, och man tänker inte liksom på, man kanske börjar tappa kontakten med om man lever efter sina värderingar eller inte. Och det kan vara till exempel liksom dina klienter, så här, vissa som tror att bara, men jag tränar, jag dansade ju jättemycket när jag var liten, men i själva verket så här så tränar de inte särskilt mycket, de lever inte så hälsosamma idag. Man har liksom man har en bild av sig själv. Ja. Så jag börjar ofta med den bilden och hittar vad som de hur ser det ut nu? Mm. Hur är det verkligen i deras liv och var skulle de vilja vara?
Mm.
Och var i deras liv lever de så långt ifrån sina värderingar, typ som att de kanske vill vara världens bästa mamma, men själva verket så bara skriker de. Eller, ja, vi går igenom de där sakerna för att sen hitta då jag kommer ju bara bort från frågorna.
Det är jätteintressant.
Ja.
Nej, men jag känner igen mig i, som du säger, om man har en bild. Typ jag har en väldigt stark bild av att jag är en tränande person för att jag är det och har varit det i många år. Jag har jobbat med träning, men jag tror att de perioder som säger att jag inte har tränat för att jag bara har inte fått till det eller varit sjuk eller vad det kan vara, så under en längre period. Den stressen som skapas tror jag är inte så mycket så här kroppen. Jag vet ju att jag kommer inte tappa all min styrka för att inte träna på 2 veckor. Men jag tror verkligen det är den lilla identitetskrisen som du säger. Det är den stressen att jag lever inte som jag egentligen är eller så som jag ser mig. Och det gäller ju alla områden, inte bara träning. Så jag förstår verkligen att det skapas stress där.
Precis. Det glappet är ju, där kan man hitta väldigt mycket stress och justera mönster och beteenden som man hamnar i mer framåt då, vad man vill vara. Och försöka liksom till slut då vara den här personen man vill vara i mycket liksom så. Men
ja, för där kan jag tänka mig att man ibland kanske måste släppa någon sanning eller bild man har om sig själv, att man var en ordningsam person men inte precis. Eller vad det nu kan vara.
Ja, precis. Och det är precis, och det blir så tydligt var någonstans det inte är bra, för jag tror att det är där man måste liksom, det är det man måste bara jobba med. Vi har alla saker som inte är bra och det flyttar ju sig hela tiden.
Ja, men exakt. Ja, men det är ett jättebra exempel på hur man kan ta ansvar, alltså över det man själv kan styra, just där, se över värderingarna, hur man lever och hur man vill leva.
Ja, precis.
Och sen, jag tycker att det är väldigt svårt att prata om psykisk hälsa utan att prata om den fysiska hälsan. Mm. Och jag vet att du är mån om att dina kunder tränar till exempel. Visst är det så?
Ja, jag vill ju inte coacha någon helst som inte rör på sig. För att jag tror att det är en omöjlighet att må bra. Och liksom, ja, man mattar väl ut sig till slut om man bara går till jobbet och sätter sig framför datorn och sen går hem. Alltså kroppen mår inte bra av det. Så
nej,
jag förespråkar verkligen. Alltså träning, det är så enkel väg att liksom må bra.
Ja, ja, det nämnde du också tror jag i det avsnittet, det här att det är så enkelt egentligen att förstå, men jag tror att det är svårt i praktiken, att du sa om, då pratar du om tankar, att vi har så mycket tankar och det är lätt att få negativa tankar. Och har man en sån period kanske med mycket oro eller stress, så fastnar man i de här negativa tankarna. Och då kan ju till exempel ett träningspass, eller det behöver inte vara jättefysiskt, det kan vara någon yoga eller breathwork eller liknande, bryta det mönstret. Men en kropp som är trött, seg eller äter dåligt, den kommer ju inte orka ta tag i det. Och jag tyckte det var så målande att man kan verkligen känna om man mår bra fysiskt så är det lättare att få den här kraften att ja, men okej, jag förstår och känner att jag kan ändra mina tankar, jag kan påverka. Men bara att man typ har sovit dåligt en natt känner man ju så, jag orkar inte ta någonting, skit i allt.
Jag ska inte ha en bra tanke på hela dagen.
Nej, men det är väldigt viktigt att komma ihåg.
Ja, verkligen. Och jag tror mycket på när det gäller med tankar och så. Att typ, vi behöver komma ner i kroppen. Det är ju det du jobbar med. Men alltså, vi behöver inse att liksom, vi är inga huvudfotingar. Vi mår inte bra av att bara vara uppe i våra tankar. Mm. Att använda vår hjärna. Vår hjärna är ett fantastiskt verktyg, men där ska man inte befinna sig hela tiden. För att då blir man övertänkande. Det sliter och man blir ju utmattad av sin egna tankeverksamhet. Och man blir inte smart av det.
Nej, tvärtom.
Så jag tänker att typ så här, några små yoga yin poser varje morgon. Alltså för att landa ner i kroppen. Om det är så att man har mycket stress och oro och är uppe i sitt huvud. Om man kan inte tänka klart och det går bara i ett. Att man behöver komma ner i kroppen. Att ge sig bara några minuter varje morgon. Jag tror på det. Ja.
Ja, verkligen. För det, och där, om man till exempel är eller har varit utmattad, så kan man ju tänka att man kan bli rädd bara man hör ordet träning. För man tänker att det måste vara väldigt tufft eller att man måste gå till ett gym och det är massa intryck och det behöver inte vara så. Det är verkligen fint som du formulerar att det handlar om att få kontakt med kroppen. För jag tycker också att då får vi kontakt med känslor. Ibland kan man ju vakna och känna sig typ som att man vill börja gråta eller man är lite irriterad, och får man känna in det, då kanske att man behöver inte alltid... Jag brukar säga att du behöver inte alltid kunna förklara eller fixa någonting. Att jag känner mig ledsen, under vad det är på. Det kanske är därför, det kanske är det. Och jag är väldigt så att jag gärna vill fixa och förstå anledningen och varför känner jag så här. Och då är det bra ibland att bara möta den här känslan. Känn den, då kanske du börjar gråta för att du går in i känslan. Och så låter du det vara, men då har du ändå välkomnat känslan. Sen vad den berodde på kanske inte spelar så stor roll just då. Och om du sen känner det varenda dag i flera månader, då kanske du behöver gå till botten med varför du känner dig ledsen. Men jag tror det att vi kan möta känslorna. De kommer ju upp när vi rör oss. Det är ju automatiskt designade så.
Vår kropp, alltså när man har varit orolig, stressad och utmattad och allting. Vår kropp, alltså den härbärgerar ju den här stressen. Alltså det är inte bara att man är utmattad i sitt psyke, utan att det kroppen måste... Alltså kroppen är trött. Den måste verkligen få sitt.
Nej, men jag tror också att vi glömmer ibland att våran kropp och hjärna är typ 10 000 år. Och inte har ändrat så mycket fast vi tror det. För att vi vill ju passa in den i det här mönstret som världen har sett ut i 100 år, knappt 10 år, 20 år. Alltså så mycket som händer varje år. Och det är såklart jättepositivt och jättebra att saker utvecklas. Men att folk är så här, gud, undrar varför alla mår så dåligt idag. Alltså jag undrar inte det, men jag fattar det, eftersom vi gjorde för att röra på oss ganska mycket. Vi gjorde för att så här, äta när vi är hungriga, inte så mycket mer. Och nu ser det ut helt annorlunda för att vi har mat som vi kan få tillgång till när som helst. Vi sover inte när det är mörkt för vi har våra skärmar och ljus och vi har lampor. Alltså allt sånt där. Och jag tror att det är lätt att glömma bort, bara gå tillbaka till...
Ja, verkligen. Och alltså, världen snurrar ju på en hastighet som inte vi är designade till.
Mm.
Så det är inte någonting konstigt. Alltså, jag tycker att det är utmanande själv. Alltså, det är ju verkligen det.
Ja. Vad tycker du att man... vad kan vi göra då för att navigera? Eller vi har ju varit igenom några saker och sen förstår jag att det såklart är väldigt individuellt. Men om vi tänker på det här med att världen går lite för fort för våra kroppar och hjärnor. Vad tycker du är bra verktyg förutom att komma i kontakt med kroppen?
Du menar att som kan minska stress?
Ja, lite hur man kan hantera och leva i den här världen och ändå må bra. Mm. Alltså hur kan man må så pass bra som möjligt?
Mm. En av de viktigaste sakerna som vi har varit inne på då, det är ju att lära sig hantera sina tankar. Vi är, på grund av allting som är, så blir vi ju också överstimulerade i tankarna. Så det är liksom, hjärnan är verkligen utmanad. Så jag tänker att det finns ju olika sätt att hantera tankarna på, men verkligen att skapa en medvetenhet att det är liksom, vi har dåliga tankar. Alltså det är helt, det är som det ska, att det kommer dåliga tankar. Men att, att du kan ha egenskapen att liksom låta dem gå är extremt viktigt. Och då är ju till exempel meditation, att kanske ha en meditationspraktik eller i alla fall ha testat det för att få känna så här, Gud, här är jag och där är mina tankar och att jag kan släppa dem och att liksom få syn på det här jaget, att det finns två, att det händer två saker. Det tänker jag är jätteviktigt. Alltså, ja.
Ja, det tror jag med. Det är lätt att tänka att man är sina tankar, att man inte, jag kan skilja mig själv från mina tankar, men man är ju så fast i dem så man tänker att det är hela ens liv och identitet.
Precis. Nej, och sen att göra egentligen mindre. Alltså det kanske inte alltid är så lätt i allas liv, men jag tror på att skala ner det här som jag sagt, alltså skala ner önskan om att ha, men också försöka downsize sitt liv, tror jag väldigt mycket på, för att vi lever så ansträngt med att vi tror att vi ska ha 2-3 barn som går på varsin aktivitet och så ska man jobba på ett jättebra jobb, liksom skjutsa hit och dit samtidigt, och ja, det går ju inte. Men det låter ju helt sjukt när man hör det. Alltså förstår du vad jobbigt?
Ja, men jag tror att många är vana för att det ser ut så för många. Och man, det tror jag man vill mycket och det är ju fint. Men också att man tror att man... Alltså när man, jag upplever många klienter som när de väl har lite lugn tänker de, ah, men jag borde göra mer, jag borde hinna mer. Det här att bara vara har inte riktigt... Vi känner hela tiden att vi ska vara effektiva och prestera, tror jag.
Mm.
Och det, ja, det kanske är lite här nordiskt, för du och jag brukar ju prata om Medelhavet eftersom jag är ju halvitaliensk och du är ju sydeuropé i själen.
Ja, precis.
Att där lever man lite långsammare och där kan ju folk vara så här, ja men i Italien är de inte så produktiva och tjänar inga pengar. Nej, fast de kanske har fattat vissa saker bättre, alltså man inte behöver jämföra liksom ländernas ekonomi, men livsstilen, att du kan ju fortfarande göra mycket saker. Att man lever långsammare betyder ju inte att man sitter på soffan och inte gör något. Jag tror många typ i Italien och Spanien har mer socialt liv på ett annat sätt än här. Där vi är lite mer ensamma, men de kanske inte klämmer in sina scheman. Det är okej att saker får ta tid. Jag tror det är mer det kanske.
Verkligen. Och, men också tror jag då att jobba på sitt värde. Alltså jag tror att vi presterar ju så mycket. Alltså... Och vill prestera för att bevisa för oss själva eller för andra då att vi, jag duger. Men jag gör det verkligen. Alltså, och nu dög jag igen.
Nu, jag är duktig.
Och nu, fast det är liksom, man, om man börjar jobba med sig själv på ett eller annat sätt så kan man ju komma till det här med att, att prestera från en annan plats.
Mm.
Att prestera från en sund plats där man kanske... inte gör det för det här lilla barnet i sig själv, utan man gör det för att det är kul och för att, ja, andra anledningar.
Jo, men jag tror verkligen det, man kommer tillbaka till det hela tiden. Ens eget värde kommer reflektera sig på allt det andra, för att om du tänker att du ska ha ett jobb eller en titel för att du känner dig duktig och det anses bra, det blir från fel håll. Sen kan man ju få den titeln ändå.
Ja.
Men som du säger, att det kommer från att man faktiskt tycker att det är roligt. Eller man känner att men nu ska jag jobba hårt här. För det är roligt och det ger mig någonting tillbaka. Men inte för att man har ett mer värde som människa då. Eller att om man måste vara en duktig förälder. Då måste barnen ha 2 aktiviteter och nya kläder varje år. Och de här sakerna som egentligen kanske bottnar i någonting annat.
Precis.
Ja, jag har ju inte ens barn, men jag kan tänka mig, alltså jag hör ju den stressen och pressen som föräldrar har, så man fattar ju att det är en annan nivå kanske.
Ja, det blir ju farligt när kvinnan, alltså de som bränner ut sig mest, det är ju en kvinna som har 2 barn. Och det är för att den här rollen fortfarande lever kvar, att det är kvinnan som har koll på alla grejer, kanske barnens aktiviteter, kanske alla presenter, överhuvudtaget hemmet och så. Och att när de då också går ut i arbetslivet, så blir ju det alldeles för mycket.
Mm.
Ja. Och det är då kan jag liksom inte fatta att vi då ska maximera och också ha det så här jätteschysst hemma. Och, alltså det är så här, vi är inte snälla mot oss själva.
Nej, och jag ser många av dem jag coachar som är lite äldre, som är typ i klimakteriet eller förbi, att också många symptom. Dels, jag ska ha med en person som ska prata om klimakteriet och hälsa, för jag tänker om hur mycket man kan lära sig nu när man är yngre att ta hand om sig själv på olika sätt med kroppen och med psykisk hälsa och allt sånt, så kan man ju förhoppningsvis få det bättre i klimakteriet. Sen kan ju vissa genetiska saker spela roll, men att den kunskapen kunde hjälpa oss att må bättre. För många kvinnor då som har haft det här livet som du sa, stressat och pressat, och sen när barnen försvinner, då kan det bli lite en annan, har jag märkt, nästan identitetskris. Att, ja. Oj, jag har inte satsat på mig själv alla de här åren, för jag har lagt så mycket tid på barnen, och förmodligen har man gjort det för att man genuint ville det. Men sen så har man plötsligt massa tid, men man kanske också, nästan alla jag träffar har varit utmattade en, två eller tre gånger, så man kanske har olika symptom, man kanske inte mår helt bra. Och då har man tiden att ta hand om sig själv, men man blir också lite lost att jaha, men om jag bara ska laga mat till mig, ja, men då kanske jag inte behöver laga någonting. Alltså det blir så mycket som händer då. Och jag tror bara vi lär oss att navigera det. Sen betyder det inte att vi aldrig kommer ha en period med stress, men bara öka medvetenheten och att man pratar om det mer tror jag är jätteviktigt.
Nej, men vi ska ju inte, alltså, men det är ju inte helt lätt, men alltså ingenting av det här är lätt.
Nej, alltså, precis, det kan vi säga.
Ja. Men det var väl typ så, var det inte så, det vet säkert du bättre än jag, men att liksom förr i tiden så dog man ju typ i den här åldern. Alltså man levde inte så länge med sitt stresssystem som vi gör idag. Mm. Så att det är så här, att vi är sköra, känner ångest och oro, gör att vi har liksom passerat ju det här datumet då vi gick egentligen in i en grotta och la oss efter. Alltså, så här.
Ja. Jo, men säkert.
Ja, men och då är vi, ja.
Då måste vi hitta nya sätt att
hantera. Då måste vi vara snälla, alltså vid klimakteriet eller överhuvudtaget. Det är ingen tid att växla upp.
Nej, nej.
Nej,
nej, gud nej. Mm. Och även,
det vet ju du bättre än jag.
Ja, nej, men jag tror att det är, jag vet det nu för att jag har läst på och lärt mig de senaste åren. Men det är mycket man inte heller vet som man kan göra. Så som sagt, man har tänkt mycket, tycker jag, speciellt med kvinnohälsa. Saker bara sker och så man hänger på och bara hoppas på det bästa. Ja. Men när man förstår i, och det är väl egentligen stress, är ju grunden till många obalanser i kroppen och så. Men ju mer man lär sig, återigen det vi sa, de delar man kan ta ansvar för. Mm. Sen kanske man inte kan ta ansvar om man har ett litet barn som aldrig sover. Det är inte så att man kan ta ansvar just då. Då får man bara följa med och hoppas på det bästa. Men det som man faktiskt kan göra och bli medveten om.
Mm. Precis. Jag tror det är väldigt, alltså, det jag tänker är att det är viktigt liksom att ta, om man nu strävar efter att vara lycklig och vill känna meningsfullhet, att liksom ta tag i de bitar som inte är bra. Alltså vi lever ju med det, och ibland är det jättesvårt att veta vad det är, för man har gått med det så länge. Men att ha modet att titta på det som inte är bra och låta det komma fram, det är liksom stresshanterings Rolls Royce.
Verkligen. Ja. Ja, och det förstår jag, det tar tid, men när man väl lyckas med det så får man förmodligen väldigt mycket ut.
Ja, verkligen.
Sen när det kommer till prestation tänker jag att det här med personlig utveckling kan ju också bli en prestation. Ja. Har du känt så någon gång? Kanske
nej,
inte för dig själv.
Inte för mig själv och inte för mina klienter. Nej, nej, alltså det är väldigt naturligt det som jag intresserar mig av bäst. Och sen så vet ju jag, precis som vi sa då, att man har ju områden där man inte, alltså, där man själv inte har kommit särskilt långt. Och, men att man ändå kan vara en väldigt komplett coach. Mm. Alltså, man behöver ju inte vara all around. Nej.
Nej, och det är inte heller, att man coachar betyder inte att man gör allt perfekt. Det betyder ju att man vet hur man ska hjälpa personer till en förändring. Men det är inte så att Zlatans coach är bäst på fotboll. Nej. Men han vet hur han ska göra Zlatan bäst på fotboll. Mm. Men jag tänkte mer, dina klienter kanske inte har det problemet, för de har ju dig som guider dem. Ja. Men om en person känner att ja, men det är så mycket idag kring att först ska man ha liksom en morgonrutin och jag ska gå upp och yoga och så dricka någonting, dricka matcha te och duscha iskallt. Och sen ska jag träna och så ska jag också jobba med mig själv. Det räcker inte att jag tränar, jag måste också ha den här psykologiska utvecklingen, kanske gå till en coach, men sen ska man även typ fasta. Alltså att det är så mycket saker, att allt som är hälsosamt idag, det finns ju alltid de som tar hela paketet med hull och hår, och då blir det ju stressigt, för du kan ju inte heller jobba på alla fronter samtidigt. Nej. Vad skulle du säga till?
Nej, men alltså, nej, men det var bara så himla bra. Det var en yogalärare som jag intervjuade ganska tidigt i podden, som är ganska, ja, hon var, eller så här, lite extrem. Jag tyckte hon var lite cool på många sätt och vis och sådär, men alltså, hon håller på med typ tråd genom näsan och sådana andningsövningar varje morgon och så. Alltså hon var verkligen hardcore. Ja, åkte till Indien och sådana saker. Men så intervjuade jag henne för något år sedan, då hon hade släppt någon bok och så hade hon fått barn och så bara, vad har du för morgonrutiner sen nu då? Typ så här, tänkte jag skulle få höra hennes. Hon bara, nej men alltså jag yogar inte. Nej, men, och det är alltså det är bara en utopi, och alla de här grejerna, det är ingen som behöver göra alla de här sakerna för att komma någonstans i sin personliga utveckling. Mm. Jag tror ju mycket mer på att ge sig själv tid i stillhet. Mm. Att inte tvinga sig till den här matchen, att inte, alltså det kan man väl göra också, men om man har den här stressen, känna att det viktigaste är ju att du får kontakt med dig själv. Att du kan skrota runt och bara vara i naturen. Eller liksom vara helt kravlös. Mm. Du ska inte behöva göra något. Vi är andliga varelser. Vi behöver inte göra till oss för att nå någonting. Alltså, och du har all den här, om du bara börjar lyssna och våga ge dig tid och eventuellt träffa någon som kan guida dig till det eller inte. Du har all den här klokskapen inom dig. Du behöver inte prestera dig till det, tänker jag.
Nej. Nej, det är jättefint. Och precis som du säger, den här stillheten kanske kan ge utrymme för att då känna, åh, jag gillar att yoga på morgonen. Ja. Eller, åh, jag gillar att göra andningsövning. Och då kan det komma naturligt.
Ja, precis.
Men jag tror också att det kan bli, det är ju att det finns så mycket olika hälsotrender och inspiration idag som kan delas. Det är ju fantastiskt, men jag tror att det blir en stress, och kanske, nu pratar vi mycket om det kvinnliga perspektivet, men det är ju av förklarliga skäl. Ja. Och jag tror att vara den mer feminina energin jämfört med den maskulina, och det har ju inget med kön att göra, men den maskulina är ju lite mer det här, samma rutiner varje dag, allt är fyrkantigt och man kan gå upp och med det här checka av saker, medan för kvinnor, dels att det kan ändras hur man mår under sin cykel om man har det, men att vi kanske mer behöver känna in. Och då är det inte optimalt för kanske kvinnor att varje dag ha ett schema de måste följa med saker som blir ännu en prestation utöver all den prestationen som redan ligger.
Precis, det blir ju mer, ännu mer. Mm. Ja. Nej, och jag tror att det är väl, eller jag har fått en känsla av att det finns väldigt många unga människor som har en viss tro på att man måste göra massa saker för att uppnå sin spirituella, att det ska vara någon slags övning eller att man måste gå på alla de här passen eller att men de behöver inte göra någonting egentligen, tänd ett litet ljus eller liksom, tänker jag. Ja, men jag förstår det, för att det har ju kommit så starkt in liksom nu med både spiritualitet och andlighet och hälsa, att det kan bli en trigger. Liksom. Mm.
Ja, precis. Att det är, där det kanske går över gränsen med vad vi kan ta ansvar för. Och så blir det här typ med biohacking och sånt, att vi kan ta ansvar för en del, att ja, men du kan ändra hela dina gener, det spelar roll till viss del, men sen kan du ändra så mycket och må så mycket bättre. Och det kan vi, det pratar du precis om. Jag tror att man får inte heller bli besatt av att typ allting ska mätas, sömnen och vad du äter, och folk går runt med blodsockermätare, att allting blir nästan att vi blir som maskiner, att vi bara ska optimera, 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 men sen har vi inte, som du sa, känt in och till syvende och sist, eller vad säger man, så kommer ju förändringen inifrån och inte från de här yttre sakerna som vi gör eller köper eller vad det är.
Ja. Ja, du känner, alltså precis, ja nej, ja, nej men verkligen, jag kan tycka det är bra med att mäta sömnen om man har ångest över sin sömn, att man inte sover kan ju vara jättebra, men ja, jag tror att nej gud, vi behöver känna mer, vi behöver ju connecta med oss själva, det är ju helt fel väg att gå. Mm. Vi är liksom jättekloka varelser, vi vet vad vi ska äta, vi vet så himla mycket om vi bara ger oss den möjligheten. Och Och då att hålla på och titta på massa tider och hit och dit, alltså det, då kapar man ju den kontakten. Men för vissa kan det säkert vara bra.
Ja men precis, sen tror jag ju saker man kan göra i perioder för att få insikter. Det är ju något annat, men inte att kanske man blir fixerad så man måste hela tiden utgå från det. Utan mer titta, som du säger, har man sömnproblem kanske man mäter sin sömn och så ser man att men varje gång som jag tar ett glas vin så sover jag sämre. Eller om jag går och lägger mig före 12 så sover jag bättre. Då kan man ju hitta mönster och sen kan man ju implementera det.
Och min mamma typ är supernöjd att se att hennes sömn är bättre och sådär. Och det kan ju vara bra.
Mm. Nej, det är inte lätt värld att vara i. Men det är väldigt spännande och intressant.
Verkligen, verkligen. Ja.
Men kan du se ett litet mönster bland de som kommer till dig? Vad är det som folk behöver hjälp och stöd inom, eller är det helt individuellt?
De har stressat liksom under lång tid ganska mycket så att de har tappat kontakten med sig själva. Alltså så att de är inte glada eller de har mycket oro och liksom och de vet inte hur de ska ta sig tillbaka till sig själva. Mm. Och de vet ju inte gamla beteende, alltså varför de gör på visst sätt och vad det är för mönster inom dem eller som är också där. Så att det är och också varför de presterar och ja. Men det är nog, alla kan komma med lite olika anledningar, men det är alltid det handlar om egentligen. Ja.
Och för att börja sammanfatta, det här är ju kanske så här, the million dollar question, men hur kan man, eller ett tips för hur man kan prestera på ett hållbart sätt om man känner att man har väldigt mycket saker man vill göra som är kul, man blir inte stressad av att man har aktiviteter, jobb eller barn, hur blir det hållbart i längden?
Nej men alltså, att ge sig själv lite, alltså att väga in lite tid för sig själv varje vecka som man liksom inte bokar upp, tror jag kan vara ett bra komplement om man verkligen vill prestera och må bra. Och sen handlar det ju också igen då så mycket om varför du presterar och vad är det för intention bakom dem att du presterar. För att det är ju att prestera med ifrån ditt hjärta eller vad man ska säga och bara göra det för att det är roligt. Det är en sak än att göra det med en viss ångest. Och liksom, man kan inte göra alla grejer. Om du nu säger att liksom, man ska göra en satsning på jobbet. Och sen också finnas för barnen till 100%. Och sen också köpa båt. Och, alltså, man måste välja sina grejer och göra sina satsningar och låta familjen vara med på din resa. Mm. Så att man gör det med sin sanning. Att det här gör jag nu. Nu ska mamma verkligen göra den här karriären. Och ni kommer inte vara hemma då och då. Att alla vet att det här, men att inte försöka tränga in sin prestation utan verkligen göra rum för den. Okej. Okay. Nu ska hon göra det här. Men då kanske inte hinner gå på den här träningen. Mm. Måste minska ner tiden. Alltså man måste vara ärlig med sitt schema. Och ärlig med hur det ser ut. Ja,
ja men jättebra svar. För där tror jag det blir ofta problem. Att man tänker att så här, det kommer lite i smygen. Att alla, inklusive en själv, är införstådd. Och precis, som du säger, våga dra ner på något annat. Nu satsar jag på det här, nu går jag all in. Men då måste något annat kanske bort en period.
Ja. Och sen nästa period, då ökar man upp det och sänker, men att vara medveten då. Ja,
ja jättebra. Och det här med mer utrymme utan inbokade saker, det tror jag alla mår bättre av.
Ja, precis. Att väga upp om man ska göra en karriär, att väga upp med lugna helger då. Ja. Mm.
Mycket bra, värdefull kunskap. Är det något annat du känner att du vill dela med lyssnarna?
Nej, men det är väl i så fall retreatet.
Det är du absolut med, alltså. Berätta.
22 till 25 maj så åker vi med en grupp till Deja, Mallorca, och bor i ett jättehärligt hus i bergen och ser lite ut över havet och har en kock som lagar fantastisk mat som också är reiki-healer som kan erbjuda det. Och så Gabriella är yogalärare, så vi vaknar upp på morgonen och gör lugn yoga och sen vandrar vi i bergen. De är helt magiska. Och så en av vandringarna så äter vi lunch uppe på toppen. Ja.
Helt underbart. Och det finns två platser kvar nu.
Två platser, ja. Så, då kan de bara höra av sig till dig eller till mig. Ja, och carolinarbeli.com då helt enkelt. Och bara boka upp. Alltså det här måste man åka med på.
Ja, det är tre dagar, en helt underbar boost inför sommaren.
Ja.
Så ja, men jag delar alla detaljer också.
Ja.
Och sen har du, för jag kommer dela hur man kommer i kontakt med dig. Men har du några andra spännande projekt eller vad gör du nu härnäst framöver efter att du har vilat upp dig i påsk?
Nej, jag kör ju min coaching och sen retreaten. Och sen nej, jag behöver faktiskt... jag vet att jag hoppas ju på att börja föreläsa på företag lite mer. Eller lite mer tillsammans med en annan kvinna som heter Gabriella. Men i huvud taget så faktiskt så ska jag försöka landa i vad ska jag plugga för någonting. För jag tänker att jag ska bli Breathworks instruktör, men eftersom jag har mina back-to-back-möten inte bara, men när livet är bara för mycket, när man har katt och barn och allting, ja. Och bara, alltså hjärnan, ja, jag behöver de här stunderna som jag pratar om, skrota, och så kan jag se vad som faller ner, vilken polett som faller ner, och hoppas att jag äntligen tar och beslutar mig för någonting.
Ja, men ibland är det som en sak med mogna fram. Det är bra att du väntar på den tiden, att man inte bara kastar sig in och bestämmer.
Nej, så jag kan inte det. Jag bara sitter helt så här och tittar på de här olika utbildningarna helt lamslagen. Så det är väl det. Annars ska det rulla på som vanligt. Jag hoppas att nu när räntorna sänks och sådär, att det kan vara gynnsamt för oss som har eget företag, för dig och mig.
Det hoppas vi alla. Ja. Men är du ett företag som vill ha Carolines klokskaper på föreläsningar, så hör av er. Alla detaljer finns i avsnittet. Och tusen tack för idag, Caroline. Så mysigt att ha dig med.
Ja. Tack snälla, så ärad. Jättehärligt.
Vi hörs igen nästa vecka. Hej då.
Hej då.